En 13-årig pojke sitter på tåget i Stockholm när en övervakningskamera fångar något obehagligt. En man gör det otänkbara. Filmen kommer att spridas och en topppolitiker pekas ut.
Han kan inte stoppa sig själv.
Hör hela historien i avsnittet Sexbrottet på Roslagsbanan, del 1 och 2, i podden Fallen jag aldrig glömmer.
Podplay.
Björn Ranelid.
Björn.
Han har Sveriges kanske djupaste urringning. Ett helt eget språk, om han får säga det själv. Och de mest rullande ärren i hela Skåne. Björn Ranelid är vår kanske ivigaste författare.
Tyvärr är det inte bara Björns munläder som är smort som en nyoljad stekpanna. Om man inte är så rask med sin högerfot en vacker vårdag hade det här avsnittet av podden inte skrivits.
Men på den skånska slätten uppstår brottet som för evigt ska dåna genom Björns kropp. Som ett hjärtslag som slår i himlen och jorden på samma gång. Som en ocean av eld och vatten, en våg som bryter
stopp,
mot hans...
Stopp, nu orkar jag inte mer.
Ja, okej. Okay. Men det här är i alla fall misslyckade brott om Björn Ranelid. Av Andreas Utterström och Mattias Bergman. När svenskarna vaknar den 21 maj 1949 kan de inte föreställa sig vilken speciell dag det ska bli. Visst, under dagens gång får de ta del av flera tunga nyheter. Föräldrabalken klubbas igenom i riksdagen och den är epokgörande. Handlar till exempel om vad som är en mamma, en pappa och vad som är en god man och sånt. Socialminister Gustav Möller, han får magsår den här dagen. Den tyske storförfattaren Thomas Mann är i Skokloster. På Liseberg i Sveriges värsta stad Göteborg välter en vagn i attraktionen Lisebergsexpressen och 8 stackare skadas. Och på bio visas Flottans kavaljerer med Åke Söderblom. Men när vi sitter här idag och skriver historia så är de här händelserna såklart helt bortglömda i jämförelse med den största nyheten den där lördagen. Per Björn Sigvardsson Ranelid föds i Kirsebergs församling i Malmö.
Men jag heter bara, jag heter Björn Ranelid.
En man som ska bli en av landets mest kända författare, estradörer, kändisar och brottslingar. Han är lite larger than life kan man säga, och särskilt sticker Björn ut jämfört med andra författare. Och det gör ju också hans konsumtion. Med tiden så kommer Björn allt mer att hänga på sitt sommarställe i Skåne. Och det är ju inte vilken plats som helst. För utanför Kivik, på det vackra och dyra Österlen, där har Björn 2 hus med 8 terrasser och en nästan oändlig utsikt över havet. Och stället kallar han då passande nog för paradiset. På tomten har Björn en omfattande äppelodling. För äpplen har Björn en särskild kärlek till. Det vet vi från Ulf Wagner som är kock i tv-programmet Stjärnorna på slottet. För han har nämligen skvallrat om Björns vanor. Björn har ju varit med en hel vecka i det där programmet.
Han var galen i äpplen. Han pratade om att han åt 10 äpplen per dag och ville alltid ha calvados efter maten.
När han inte skriver böcker så gör Björn mängder av framträdanden. Han har gjort tusentals bokaftnar, uppläsningar, signeringar och läsarsamtal. I butiker, bygdegårdar och församlingshem. Enligt rykten som vi har hört så kan han alltid sin senaste bok utan till och kan därmed deklamera mycket vant sida upp och sida ner. Och till alla de här evenemangen så kör Björn sin ögonsten, en bil av märket Jaguar. En brittisk lyxbil som Björn har kört ända sedan 2000-talet. Och när han inte kör den, då pratar han om den. När vi söker i mediearkiven på orden Ranelid Jaguar så får vi över 380 träffar.
Åh, herregud.
En Jaguar kostar flera hundratusen kronor, alltså även en begagnad sådan. Och det har väl ingen fattig författare råd med. Björn tjänar bra med pengar på böcker och på sitt kändisskap. Ja, vi är framme vid år 2010 nu och samma år så byter Björn bil till ännu en Jaguar. Som ny kostar den 1,1 miljoner, men Björn köper ju alltid begagnat. 252 000 kronor har han betalat för bilen, vilket han stolt berättar om i tidningarna vid mer än ett tillfälle.
Det är Sveriges vackraste bil. Jag är som ett litet barn när jag sätter mig vid ratten.
Det säger Björn till Aftonbladet. Om någon som möter den här bilen på Österlens kurviga landsvägar är osäker på om det är just Björn som de har mött, då behöver de bara titta på nummerplåten. För Björn har en personlig registreringsskylt med namnet Ranelid.
Jag har namnet på bilen därför att alla ska veta när jag kör illa.
Ja, visst är han ärlig, Björn?
Mm.
Och illa, det kommer det nu gå. Riktigt illa. Året är 2012 och våren är som allra vackrast i månaden april. Björn har flyttat ner till Österlen för att fira sommar där, men någon semester, det har han inte. Han har just stått i slagen och utbrustit det här, herregud. Han har kommit upp i 3400 framträdanden med sina böcker, och det vet han för han räknar alla. Och lite extra av den där energin verkar han ha söndagen den 29 april. I kalendern den här dagen så står det att Björn ska till västkusten och prata bok på Folkets park i Kungshamn. Men innan dess så ska han och hans fru Margareta fira dotterns födelsedag. Och därför rör sig nu Björns Jaguar genom det andlöst vackra skånska landskapet. I närheten sitter Ulf Lundell och skriver ännu en mycket tjock dagbok. Magdalena Graf gör som deckarpolisen Kurt Wallander och hänger i Ystad. Saxofonisten Nils Landgren blåser skalor på sitt rosa instrument.
Förlåt, är inte hans trombon röd? Nej.
Saxofonisten Nils Landgren...
Nej, förlåt, det är också fel. Trombonisten.
Den här faktakollen mådde jag inte dåligt om.
den här meningen...
Nu kommer det igen här.
Okay.
Trombonisten Nils Landgren blåser skalor på sitt röda instrument. Gudrun Schyman betalar skatt ner i Simrishamn. Vädret är klart och vägen torr. Länsväg 19 har två filer och ringlar som en snok genom Tomelilla kommun. Vi befinner oss i östra Skåne några kilometer in från havet. Mellan Brösarp och lilla Älgaröd är vägen hyfsat rak och ger fri sikt flera hundra meter. Högsta tillåtna hastighet är 90 km i timmen.
Det är en sträcka vi kört ett otal gånger. Vi hade gott om tid på oss. Det var ingen brådska. Jag var lycklig för jag skulle träffa barn och barnbarn.
Så kommer Björn senare att berätta om sin färd. Precis före Älgaröd finns en T-korsning. Och där viker den som är hågad av till vänster för att ta väg 1594 österut mot kusten och det charmiga Vittemölla. Nu står det tre bilar på rad i vänster körfält på länsväg 19 i väntan just på att svänga in på den här mindre vägen. Längst fram står Herbert i sin Volkswagen Golf med blinkersen på. Bakom honom väntar en svart Volvo V50 och sist i kön så kommer Ursula i sin Volvo V60. Och hon ska inte svänga utan hon står bara snällt på kö och väntar tills den här lilla flaskhalsen då i avfarten ska lösa upp sig. Bakom Ursula kommer nu en mörkgrön Jaguar. Det är självklart Björn. Han sitter då vid ratten, hans fru sitter i baksätet och hunden är också med i bilen. Efter vad Björn ska berätta senare så kör han lugnt i cirka 65 km i timmen. Enligt honom är det omöjligt att köra så fort som 90 om man vill köra på ett säkert sätt på den här vägen. Men Ursula sist i kön, hon reagerar genast som hon ser den ranelidska jaggan i backspegeln. Björn, han närmar sig ju snabbt som ett jehu här. Ursula börjar desperat pumpa med bromsen för att signalera med bromsljusen bakåt och varna den här lyxkärran. Ska Björn stampa på sin brittiska broms i sista sekund bakom Ursula? Har Björn istället som plan att köra om de tre bilarna? Går tiden fort eller långsamt? Alla inblandade känner nu lite olika för det. Björn inser att Ursulas Volvo som nu plötsligt tonar upp sig framför honom faktiskt står helt stilla. Han har liksom trott att den har varit i rörelse. Om bara 30 meter kommer han att ränna rätt in i baken på henne. Björn svänger nu utåt vänster, rakt över den helröna linjen i vägen mot den här T-korsningen och hamnar nu då i det mötande körfältet. Och där kommer Ahmeds körande söderifrån i sin lilla Mazda. Om Jaguaren är Björns ögonsten så har Mazdan samma roll i Ahmeds liv. Det är en blå sportmodell specialutrustad för 20 000 kronor och den ska Ahmed ha som sommarbil. Nu ser han plötsligt en vild 516 cm lång jaguar anfalla mitt framför ansiktet på honom. Ahmed svänger så snabbt han kan åt höger för att undvika en kollision. Men av någon anledning, eller helt omedvetet, så gör björn motsvarande. Det är ansikte mot ansikte, ett chicken race, kommer Herbert att säga, för han ser ju allt från sin Volkswagen som står precis bredvid. Frontalkrocken är ett faktum. Björns fru, hon sluter ögonen för att slippa se. Ahmed ber till Gud. Du känner dramat.
Ja, verkligen. Ja. Det är ödesmättat.
Klockan är 12.54 när polis och räddningstjänst larmas. De rycker genast ut och börjar göra reda i katastrofens efterverkningar. En stund senare kommer Daniel förbi. Han är en vanlig privatperson, men nu är han ögonvittne och tar ett foto. Detta foto visar den smäckra jaguaren och den blå mastan kraschade mot vägrenen. Den visar också Björn Ranelid i stödkrage, hjälpt av räddningstjänsten. Jag kom omedelbart att tänka på Ingvar Hedvall här från Beck-filmerna. Hela framdelen av Björns älskade bil är bara mos. Ahmeds masta är snart på väg till skroten. Tack och lov är då ingen allvarligt skadad. Men Björn, som enligt Herbert springer runt som en yr höna i chock, han klagar på nacksmärtor. Jaguarens airbag har löst ut sig rätt i facet på honom. Och det här är ju såklart en av de största nyheter man kan rapportera om.
Det blev en jävla smäll.
Ja, det är rubriken i Aftonbladet och det är då ett citat från Herbert. Björn mår, som vi hörde, inte bra. Det där framträdandet i Kungshamn som han ska göra på eftermiddagen, det måste han såklart ställa in.
Han har knäckt rebenen och får inte skratta. Han klarar inte,
säger arrangören. Efter bara 3 timmar på sjukhus får Björn och hans fru dock åka hem.
Jag orkar inte prata om detta.
Det är Björns enda kommentar till journalisterna och de blir såklart oerhört förvånade, för det har aldrig hänt förr att Björn inte har något att säga.
Nej, det har aldrig hänt.
Kvällspostens krönikör Lars Klint, han blir så förvånad att han skriver en hel text om att Björn Ranelid inte säger någonting. För en gång skulle hålla han tyst i rubriken på krönikan. Och Lars Klint säger indignerat så här:
utifrån sin ställning som offentlig person skulle han vunnit respekt och sparat mycket möda genom att rakryggat och reservationslöst ge sin version av hur olyckan gick till och vilken roll hans eget agerande spelade för den våldsamma utgången.
Men om Björn för en gång skull tiger, då finns det andra som pratar. Den påkörde Ahmed, han skriver ett öppet brev till Björn i kvällstidningarna.
Det enda jag önskar att säga till Björn är att om du inte är rädd om ditt eget liv så får du ändå tänka på andras liv. Vägen är inte bara din, vi är många på den.
Förundersökningsledare Lars-Bertil Mårtensson hävdar att Björn och Ahmed har haft änglavakt. Mårtensson är övertygad om att Ranelid kommer att ställa sig inför skranket för sin burnout.
Vilken ordvits.
Ja, men den har jag snott. Det är en av kvällstidningarna som har den.
Du som hatar Göteborg, Mattias, och så kör du den här ordvitsen.
En björnout.
Okej, så här säger i alla fall förundersökningsledare Lars-Bertil Mårtensson: jag har hållit på i 30 år med detta och jämför man med liknande fall är det 100% säkert att det går vidare till åtal.
Vilket elände. Björn har kört prickfritt i 44 år och dessutom så mycket som 6000 mil per år. Det säger ju någonting om hur mycket han är runt i Sverige och pratar om. Nu står hans älskade bil på verkstad i Tomelilla. Men ingenting sånt får Björn att sluta jobba. Den 3 maj är han i Malmö, kränger böcker och pratar med medlemmar i facket Finansförbundet. Ett par veckor senare köper han en ny Jaguar. Nu blir den begagnade XJ i blått. Och nu är det slut med personlig nummerplåt. Björn har lovat sin familj att inte prata så mycket.
Tror att han tänkte att den här, att det var ett hatbrott, att den här personliga registreringsskylten kan ha gett honom en piltavla i ryggen?
Jag tror att det kanske är lite enklare än så.
Få höra.
Björn har lovat sin familj att inte prata så mycket om den här kraschen, men han undslipper sig ändå en liten kommentar. Eller rättare sagt, medan förundersökningen pågår så ger han nu gladeligen nya intervjuer.
Det här är nog det värsta jag varit utsatt för. Jag har behandlats som en skurk. Det har varit en väldig press på mig. Jag mår inte bra. Jag vill inte beklaga mig, men det har varit hårt.
Så säger han då till Kristianstadsbladet. Nästan ett år av polisutredning tar det innan Ystads tingsrätt ska ta ställning till om Björns körning är vårdslöshet i trafik eller inte. Det här är sannoliken inget stort mål, men uppmärksamheten är gigantisk. Kvällstidningarna rapporterar minut för minut från rättssalen på sina sajter. Och allt halabaloo gör att chefsåklagaren själv går in och tar målet. Chefsåklagaren har sett till att göra en videorekonstruktion som bland annat ska visa att Björn har försökt göra en vansinnig omkörning mitt i T-korsningen. Det här när han svängde ut då över heldagen linje. Björn är ivrig att ge sin version. När han ska höras i förhandlingen så pratar han så snabbt att rättens ordförande säger till honom att lugna ner sig. Björn...
kan du tänka dig... undrar om det också var lagmannen, alltså chefsdomaren i domstolen som tog det här. För kan ju tänka dig, alla vet ju, känner ju till Ranelid Svada, så man förstod att det skulle bli vissa ordningsproblem här, kan jag tänka mig.
Björn förklarar att han helt enkelt inte hann bromsa i tid och därför väjde ut till vänster. Ursula och Herbert som stod i den här korsningen i sina bilar, de ger också sina vittnesmål om hur snabbt Björn har farit fram på vägen. Hur ska nu tingsrätten bedöma det här? Ja, man kan ju inte fällas bara för att det har skett en olycka. Inte heller för att man har haft för dålig koll på sikten framåt. Man måste vara vårdslös i väsentlig mån, som termen lyder. Och här finns det väldigt mycket tidiga fall och sånt här som man kan titta på. Det gör också tingsrätten. Och efter ett par sidors noggrant genomtänkt resonemang så kommer rättens ledamöter fram till att det här med väsentlig mån, det har Björn inte uppfyllt. Inte heller är det bevisat att han har gjort en medveten och farlig omkörning. Björn slipper undan och åtalet ogillas. Men ett straff blir faktiskt utdömt efter kraschen. Och det är Ahmed, för han åker dit för han har inte haft något körkort.
Så den misslyckade brottslingen här är Ahmed, inte Björn?
Än så länge.
Mm.
Få av de åtalade som vi har kommit nära i den här podden är så lättade som Björn Ranelid över att frias.
Trots att jag arbetar med ordet i skrift och tal har jag svårt att sammanfatta hur jag känner.
Så säger han till Skånska Dagbladet, men visst lyckas Björn sätta ord på segerns sötma.
Sanningen har segrat. Jag har behandlats värre än en kriminell och en mördare.
Nu njuter Björn av friheten. Men säg den lycka som varar länge. För den friande domen överklagas i hovrätten. Och den 5 december 2013 blir en kolsvart dag för Björn Ranelid. Hovrätten håller inte med tingsrätten. Och de håller inte med Björn om att sanningen hade segrat i tingsrätten. Juristerna i hovrätten tycker att Björn borde ha hunnit se Ursula och de andra i den olycksaliga T-korsningen. Och de skriver att han också borde ha hunnit bromsa. Han hade faktiskt 600 meter på sig i dagsljus och torrt väglag. Om han bara kör i 65 km i timmen som han sagt, då borde han ha sett Ursulas desperat varnande bromsljus. Dagsböter blir det för vårdslöshet i trafik och Björn är nu 40 000 kronor fattigare plus kostnaderna för försvaret på 25 000. Dessutom riskerar han nu att få sitt körkort indraget. Och det här är naturligtvis ett dråpslag för Björn. När hans hund ska åka med i bilen så måste den nu få lugnande medel först. Folk skakar på huvudet över Björns yviga uttalanden. Satirikerna driver med Björn. Och Björn själv känner sig ändå ännu mer förorättad och oskyldigt dömd. Om det är sant så ingår Björn i samma dystra gäng som Kate Cederholm, Sture Bergvall, Kai Linna. Tre personer som inte har mördat men ändå straffats och fått upprättelse. Men hur ska Björn göra för att bevisa sin oskuld och få fram en ny bild av det här fallet? Han och hans advokat bläddrar nu ner till bilaga B i hovrättsdomen. Där står det nämligen hur man överklagar. Det finns med i alla domar, den där blanketten.
Jajamän.
Mm. Och visst, det går ju att överklaga från hovrätten i Sverige till högsta domstolen. Det är den sista instansen vi har, ja, om man inte går till Europadomstolen också. Och det är lika svårt att blidka högsta domstolen som att få en kamel att gå igenom ett nålsöga. Och det här vet också Björn. Han säger därför till reporterna att han tänker använda sin genomslagskraft i medierna för att driva sin sak. Ska vi titta lite grann på vad Björn nu säger till reporterna som just taktik?
Jag hade aldrig blivit fälld om jag inte hetat Björn Ranelid.
Så säger han till Expressen.
Jag sammanfattar allt och komprimerar... Åh, herregud. Okej, nu ska jag försöka läsa det här. Det är inte lätt. Okej, nu blir det överord.
Det är så jävla bra.
Jag sammanfattar allt och komprimerar det till en kristall. Och i den kristallen så står det att det är ett justitiemord. Det vill jag att du skriver. Rent justitiemord.
Ja, och så säger Björn till Aftonbladet.
Jag är ledsen och bestört. Jag kommer aldrig att glömma detta. Domstolen har stulit 2 år av mitt liv.
Mm. 2 år av hans liv. Det låter ju som att han har suttit i fängelse i 2 år. Och jag vet inte riktigt. Men hur som helst så laddar ju Björn för en ny rättsfight. Det är som att hela hans personlighet lite grann kokas ner som en buljongtärning i det här brottet. Den iögonfallande jaguaren och den personliga nummerplåten, det påminner om Björns behov av att synas. I överklagan till högsta domstolen speglas det mobbade barnet som Björn skrivit och pratat så mycket om. Och när medierna sen uppmärksammar allt detta sketna fall, då känner sig Björn extra utsatt. Föga förvånande så tar högsta domstolen dock inte upp Björns mål. Bara en bråkdel av alla som vill får chansen där. Domstolen ser inte att fallet kan vara prejudicerande och därmed leda till ett ändrat sätt att se på liknande mål. Och då är det kört. Och även om bilföraren Björn är unik så inte var det här brottet särskilt unikt. Tyvärr skulle man nu kunna tro att Björn håller sig från det kriminella livet, men icke! Så sent som 2023 läggs tyvärr en ny post in i Ranelids belastningsregister. Och även den här gången är faktiskt Björns Jaguar en liten del av problemet. Vi skriver söndagen den 27 augusti 2023 och Jaguaren är på service. Och alla som har ägt en Jaguar vet att det är den ofta. Man brukar till och med säga att om att äga en äldre Jaguar, att man måste ha 2 stycken för att en av dem konstant står på verkstaden. Björn har ju bara en bil, så att han har för tillfället skaffat en lånebil och nu står han vid en mack i Brösarp och ska fylla på bensin i dunkar till sin gräsklippare. Det är nämligen dags för Björn att klippa sin äppellund, så Björns gamla kärlek till just äpplen, det är också här och spökar. Sagt och gjort. Björn slangar upp bensin i 2 dunkar. Men vilket elände, för den ena dunken har en reva på sig och börjar rinna ut bensin här. Det är inte så svårt att tänka sig stressen hos Björn. Först så häller han dunken över avrinningsbrunnen som är vid pumpen. Men han blir osäker på om det är okej att hälla av bensin där. Så han tar sig raskt över till en gräsmatta i närheten och där klunkar han ut några liter av den här läckande bensinen. Så får man inte göra. Miljöbrott heter åtalspunkten. Och det hade varit ett lyckat brott för Björn om det inte vore så att bensinstationen har en övervakningskamera. 10 500 kronor i böter blir det när domen faller. Björn är skamsen, men inte så skamsen att han inte pratar med bägge kvällstidningarna.
Jag värnar miljön, jag älskar vår äppellund och älskar vår natur och skriver mycket om den. Det är tragiskt att det blev så här,
säger Björn till Aftonbladet.
Jag står för min handling och har betalat in pengarna.
Det berättar han för Sveriges Television. Han varken överklagar till hovrätten eller högsta domstolen. Och vi är glada för att den här historien blev kort. Men vi hoppas också att Björn i fortsättningen låter sitt unika språk flöda över istället för bensin. För, som han själv kanske skulle kunna skriva. Ett brott väger inte mer än vingen från fjäril. Men minnet av det är tungt som den hårdaste bilplåt.
Butterfly i en fjäril.
Podplay, en del av